Det kändes nästan som att komma till ett dukat bord när jag fick förfrågan då. Därför att jag fick både en text och vad jag skulle säga, alltså ämnet. Det var ju väldigt praktiskt. Det var ju halva förberedelsen gjord, kan man säga. Jag ska läsa från Lukas 5. Det står som överskrift fiskfångsten. Jag var här för 2 år sedan. Är det någon som kommer ihåg vad det var för pryl jag hade med mig då och visade församlingen? Är någon som räckte upp handen? Jag hade ett torrt bröd som var 140 år gammalt. Och nu när jag läser om fisk så tänker ni så här, nu kommer han visa någon torr fisk som illustration. Men det kommer jag inte göra, så jag kan lika gärna säga det från början att det blir inga sådana prylar. Men vi läser texten ifrån Lukas 5. En gång när Jesus stod vid Genesarets sjön och folket trängde på för att höra Guds ord, så fick han se 2 båtar ligga vid stranden. Fiskarna hade gått ur för att skölja näten. Han steg i den ena båten som tillhörde Simon och bad honom att ro ut ett litet stycke. Sen satte han sig ner och undervisade folket från båten. När han hade slutat tala sa han till Simon: ro ut på djupt vatten och lägg ut näten där. Simon svarade: mästare, vi har hållit på hela natten utan att få något. Men eftersom du säger det så ska jag lägga ut näten. Och de gjorde så och drog ihop en väldig mängd fisk. Näten var nära att brista och de vinkade åt sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa till. De kom och man fick så mycket fisk i båda båtarna att de höll på att sjunka. Då kastade sig Simon Petrus ner vid Jesu knä och sa: lämna mig, Herre, jag är en syndare. Till han och de som var med honom greps av bävan när de såg all fisken de hade fångat. Likaså Jakob och Johannes, Zebedaios söner, som hörde till samma fiskelag som Simon. Men Jesus sa till Simon: var inte rädd. Från denna stund ska du fånga människor. Då rodde de i land, lämnade allt och följde honom. Vi har hållit på hela natten och vi har jobbat hårt. Det finns ingen fisk. Kom inte och säg någonting annat, landkrabba. Ungefär de tankarna tror jag fanns hos Petrus vid det tillfället. För har man jobbat hårt och man är en duktig fiskare, så är det ju bevis för att det inte finns någon fisk. Och att det är ont om fisk. Och i Genesarets sjö var det så att fisken gick till på grunt vatten, nattetid. Det var då man fiskade. Så det var liksom inte så att de var några tjuvfiskare som höll på med någon skumraskaffär här. Utan skulle man ha fisk så gjorde man det nattetid. Så att kasta ut näten dagtid på djupt vatten, det var emot all fiskekunskap som de här fiskarna hade. All samlad erfarenhet säger: nej, så gör man inte om man ska fiska. Så Jesus är ju lite irriterande och utmanande mot de här fiskarna. Ni fiskar på fel ställe, säger han. Ni ska kasta ut här på djupt vatten. På okänt vatten. Nu är inte den här berättelsen i första hand en fiskehistoria. Som våra torskhistorier, finns det torsk eller inte och så vidare. Utan det är faktiskt en undervisning till sin församling. Där Jesus berättar om villkoren. Och han säger att det är gott om fisk. Eller översatt då: de människor som ni vill dela evangeliet med, den kategorin, de är många, säger Jesus. Potentialen är jättestor. Det är någonting som Jesus upprepar faktiskt flera gånger i evangelierna. Han säger bland annat så här i Johannes 4 kapitel och 35 vers: ni säger 4 månader till så är det dags att skörda. Men jag säger er, lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd. Den fanns redan där. Och i Lukas 10 kapitel så säger han så här: därefter utsåg Herren ytterligare 72 och sände ut dem före sig 2 och 2 till varje stad och plats dit han själv ämnade sig. Och han sa till dem: skörden är stor, men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Jag tror att de flesta lärjungarna kom ihåg vad Jesus hade sagt. Därför att senare i Nya testamentet så ser man knappast några böner om skörd, om resultat. Utan istället så fattade man det att det är arbetarna, alltså det är de själva som de skulle be för. Och i förlängningen oss då, att vi skulle få modet att dela med oss av det som Gud har gett oss. Så att andra skulle få tag på det. Så det där att potentialen är stor, det är någonting som slår fast redan tidigt när Jesus börjar sin verksamhet och samlar sina lärjungar. Och i slutet säger han så här, strax innan han far till himlen efter han har uppstått, så säger han så här att syndernas förlåtelse genom omvändelse ska förkunnas i Jesu namn för alla folk med början i Jerusalem. Så vi anar här att det är någonting världsvida, någonting globalt. Och går man till den sista boken i Nya Testamentet, Uppenbarelseboken, så kan man läsa i det 7:e kapitlet och den 9:e versen om den här stora skaran som står inför Guds tron i tidens avslutning. En stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och lammet, klädda i vita kläder och palmkvistar i sina händer. Alla folk, alla språk. Det finns 7000 språk i världen. Och alla de kommer på något sätt vara representerade. Hur många folk, det vet jag inte. Men jag har sett en siffra på 16 000 folk. Och det kanske ändå är i underkant. Men det är brett. Och det är många människor det rör sig om. Och det rör sig om alla kategorier över hela jorden. Så det där uttrycket att potentialen är stor, den liksom stryks under gång på gång i Nya testamentet. Vad är det då som gör att de här fiskarlärjungarna, att de faktiskt vågar ge sig ut på djupt vatten, på det okända vattnet, och kasta ut sina nät? Vad är det som gör att de vågar bryta med det där mönstret så att de gör det de inte har gjort tidigare? Och det finns en mening i texten som liksom förändrar allt. Och det är när Petrus säger: men eftersom du säger det så ska jag lägga ut näten. Fiskar Petrus erfarenhet å ena sidan. Den är stark. De har jobbat hela natten. De har inte fått någon fisk. Men det finns en annan övertygelse hos Petrus samtidigt. Och det är den övertygelsen om att mästaren Jesus, han är trovärdig. Han är pålitlig. Och det har varit sant det han har sagt hittills. Och nu står de här krafterna lite emot varandra. Hans erfarenhet, det blev ingen fisk under natten. Och så säger Jesus, ja men lägg ut där istället. Och han har sånt förtroende för Jesus Kristus. Han vet att för Gud är ingenting omöjligt. Och därför så kastar han ut nätet där han inte brukar göra. Man kan ju tänka sig så här, kunde inte Jesus ha skonat lärjungarna från den här händelsen och gjort detta kvällen innan istället? Eller han kanske kunde ha sagt till dem, om ni jobbar hårt hela natten, då kommer ni få fisk nästa morgon. Ja, det känns bra. Hårt jobb och sen resultatet. Men vem hade fått äran för undret i så fall? Ja, de kunde ju sagt att ja, men vi har jobbat bra och därför gör det resultat. Vi är duktiga fiskare. Men här var det ju faktiskt så att det var mästaren Jesu ord som gjorde att det blev en fångst och att det blev överdådigt. Men den jämförelsen, vad vi förmår och vad Gud förmår, men det är balansen däremellan, den tar Jesus upp i Johannes 15 kapitel. Han talar om styrkeförhållandet. Han säger så här: om ni blir kvar i mig så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom så bär han rikt frukt. Men utan mig så kan ni ingenting göra. Det är lite surt det där att han säger så. Utan mig kan ingenting göra. Alltså, om vi ska bygga församling, se att människor tar till sig evangeliet, blir Jesu efterföljare, så handlar det om att vi gör det i kontakt med Gud. Att han ger oss kraften och vägledningen. Vi kan inte det på egen hand. Vi kan ingenting göra, säger Jesus där. Utan vi måste ha den här livsförbindelsen med Gud för att kunna se detta ske. Det är kanske därför som flera av berättelserna i evangelien är sådana här ytterlighetsberättelser. Om mannen som ligger där vid Betesda-dammen, han har varit sjuk i 38 år. Eller kvinnan som leder av några blödningar, hon kommer och bara rör vid Jesu kläder och så blir hon frisk. Eller den där riktigt gnidne, korrumperade tullaren Sakaios som blir en Jesu efterföljare. Och helt plötsligt säger han, hälften, 50% av det jag äger ger jag till de fattiga. Så vi kan ju kämpa med 10% och tycker att det är mycket. Men 50%, alltså någonting har ju skett på insidan då. Eller grabben som kommer med sina 5 bröd och 2 fiskar och så blir det en grund för ett matunder och 5000 blir mättade. Alltså det är ytterlighetsunder. Det var liksom inget snack om vem det var som gjorde det. Ja, det fanns redskap. Grabben med sin matsäck. Fiskarna som då kastade ut nätet. Men ändå var det Gud som på något sätt skulle ha äran. Det finns en berömd bibellärare och pastor som heter John Wimber. Som sa så här när folk ibland applåderar när han predikar. För han var väldigt duktig på att predika. Och gjorde saker och ting. Då sa han så här, ja, jag tar åt mig uppmuntran men berömmet skickar jag vidare, sa han. Det är en väldigt bra inställning. Att jo, vi behöver uppmuntran, men berömmet, den som har gett eller orsakat att det blir ett under, det låg ändå hos Gud. Vad är det som hindrar oss från att kasta ut nätet i det okända? Alltså att göra det som vi inte brukar göra eller kanske känner oss riktigt trygga med att göra. Ja, det kan ju vara ett uteblivet resultat tidigare, det vill säga det lönar sig inte. Eller kanske tveksamhet om att Gud kan använda mig överhuvudtaget. Eller någon kanske tänker, varför ska jag fiska? Det vill säga, varför ska jag störa människor med evangeliet? Har de inte det bra ändå? Titta på svensken. Ja, men vi har ju så otroligt bra i vårt land. Är det inte bara att krångla till det för människor? Att komma och säga att det finns ett ord ifrån Gud om att följa Jesus Kristus och bli en lärjunge. Ja. Innerst inne så är ju detta en förtroendefråga om vi tror på det Jesus har sagt. Att det finns ett evigt Guds ord som uppmanar oss att ge evangeliet vidare. Det bästa vi har fått, det delar vi ut. Och vi gör det på ett sådant sätt att andra människor ska förstå och också ta till sig det. Och ibland så får vi göra det på djupt vatten. Göra det på ett okänt fält. På ett sätt som vi aldrig har gjort tidigare. Och det kan ju vara lite skrämmande ibland. Det finns ju sådana här historier, om man tittar tillbaka i tiden, där man hade en väldigt tydlig uppfattning om saker och ting och så visar det sig att det var så fel. Ni har säkert hört talas om de här förståsigpåarna på 80-talet som uttalade sig om den så kallade järnridån eller Berlinmuren. Jag har ett sånt där citat ifrån 1987, 3 år innan Berlinmuren raseras. Det är en historiker som säger så här, det är 25-årsjubileum. Från detta att muren byggdes då 1961. 25 år efter, de säger så här, muren förstärks ständigt och är i princip så genomtränglig som en sån barriär överhuvudtaget kan vara. Berlinmuren, denna påtagliga inkarnation av alla välkända begrepp, järnridå, har av alla tecken att döma kommit för att stanna. Han nästan ironiserar över de här som tror att de tyska staterna skulle kunna bli en stat tillsammans. Västtyskland och Östtyskland. Och det säger han 3 år. Han skriver en bok om detta 3 år innan det händer. Och bara på några månader så raseras inte bara en mur utan kommunistiska system i hela Östeuropa. I land efter land. Men det var inte alla som trodde det. Att det kunde ske. Det finns de där lite ännu roligare exemplen som ifrån början på 1900-talet så är det en ledare för det så kallade patentkontoret i USA som säger så här att ja, i princip så allting som kan uppfinnas det är redan uppfunnet för 120 år sedan. Så kunde man ju tro. En ledare för ett IT-företag som då hette Digital Equipment Corporation lär ha sagt så här: det finns ingen anledning för privatpersoner att ha en dator hemma. Nej, varför skulle man ha det? Och några år senare så, ja, vi kan skratta åt det här och säga men vad fel de hade. Jag tänker att vi också behöver lära oss att vara ödmjuka och kunna tänka stort och lite annorlunda. Och se att vi har också våra Berlinmurar lite varstans. Kanske våra personliga saker. Vi säger att det här är helt omöjligt. Det kan inte ske. Jo, det kanske kan ske. Med Guds hjälp. Och med Guds ledning. Så kan vi se saker och ting förändras. Som vi tror är nästan omöjliga att rubba i det här läget. Varför skulle inte islam och de länderna som kan tyckas vara väldigt stängda för evangeliet idag. Varför skulle inte de kunna ändras precis som länder i Östeuropa för 30 år sedan faktiskt var med om stora förändringar? Varför skulle det inte kunna bli så det att Sverige blir känt för att många människor kommer till tro och blir Jesu efterföljare? Det som hände i den här berättelsen det är att vid ett tillfälle så är det så att näten som de har kastat ut håller på att brista. Alltså deras redskap räcker inte till. Alltså den fiskestruktur de hade, den höll inte. Utan de var, ja vad skulle de göra? Vad är det man gör när man får för mycket fisk? Ja klart man kan slänga tillbaka fisken och säga att jag klarar inte av det här. Eller också förändrar man strukturerna. Man gör på ett annat sätt än man gjort tidigare. Vad händer när den här kyrkan blir överfull? Alla får inte rum i den kyrkan. Ja, men då får ni antingen bygga ut eller också kan ni dubblera gudstjänsterna. Eller hitta på någonting annat. Man kan ju inte bara sitta och tänka så här att ja, så här är det. Jo, men man kan förändra strukturerna. Om det skulle bli så att andelen yngre helt plötsligt fördubblas eller tripplas mot tidigare så kanske det påverkar också sättet att fira gudstjänst möjligen. Om det inte har hänt någonting i en församling på många, många år så behöver man tänka efter hur kan vi förändra om vi inte långsamt ska dö, till exempel. I det här fallet så vinkar man till sina kompisar i den andra båten. Det vill säga man tog hjälp ifrån de andra och säger det här klarar vi inte själva. Det är väldigt bra när det börjar skaka lite i strukturerna för då blir det en förändring. Kring andra advent i Sverige så händer någonting i våra folkhem. Det är dagen före den 13 december. Och då börjar man härja och leta efter de här vita dräkterna. Var är de någonstans? En hysterisk jakt på batterier, fräscha glödlampor, glitter. Och jakten slutar någonstans långt in i garderoberna. Och alltid är det någonting som fattas för tärnan eller stjärngossen eller lucian. Man har ju inte alla grejerna riktigt kurant. Och i skolor och förskolor och kanske på servicehus också så firar man Lucia. Svensk Lucia. Och varför gör vi det? Och det är lite osäkert på varför vi gör det. Det finns en historia om en Lucia i Syrakusa i Italien som blev martyr. Och när man berättar den historien och kommer in på de där detaljerna om att hon fick sina ögon utstekna så tycker en del att det är lite otäckt. Och läser man en och annan tidningsartikel brukar de alltid säga så här, det är en sen sed som kom in först på 1800-1900-talet i Sverige. Tänk om det skulle avslöjas att Lucia har aldrig funnits. Det är bara en story som hon har hittat på. Hon har aldrig levat. Vad skulle hända då med våra traditioner? Skulle vi sluta lussa? Tror ni det? Nej, jag tror inte det. Lite fakta skulle inte ändra en sån sak. Det tror inte jag. Vi är ganska Lucia-firande och ganska faktaresistent skulle jag tro. Vi skulle fortsätta ändå. Men vad är det som får oss att bryta ett mönster? Att göra saker och ting annorlunda? Kärleken. Tänkte på det när jag hörde Marie och Stefans lilla dialog här. Säker på att det förändrade deras liv en hel del, den där kärleken som uppfanns då, eller uppstod då. Därför att kärleken har en förmåga att få oss att ändra våra vanor. Att faktiskt bli bättre på grund av att kärleken drabbar oss. Eller livet som föds. Paret som får sitt första barn. Och helt plötsligt så är livet annorlunda. Kanske mer annorlunda än när man gifte sig och blev ett par. Därför att det finns en tredje part som pockar på uppmärksamheten. Och man är beredd att ändra sitt livsmönster för de små skull. Därför att vi älskar våra barn och vill dem så väl. Jag vill säga, när Jesus får göra sitt under i våra liv så ändras faktiskt strukturen. De skakas. Och det gör att vi är faktiskt beredda att hantera vårt liv på ett annorlunda sätt. Att vi gör uppoffringar. Att vi stuvar om. Vi kanske är mer beroende av andra också. Att hämta hjälp, precis som de gjorde i fiskelaget. Vi kan se detta i Nya Testamentets historiebok, Apostlagärningarna. Vad som hände med de första kristna. Hur de bröt med mönstret. Samlades till bön och till undervisning och nattvardsfirande. Hur de hjälpte de fattiga. Hur de delade med sig på ett sätt som man inte hade gjort tidigare. Därför att Gud hade gjort någonting i deras liv. Så det är klart, vi behöver fundera. Vad finns det för strukturer som behöver förändras för att vi ska våga kasta ut näten på djupet i det okända? Till sist, hela den här berättelsen slutar med en ganska dramatisk mening. Det står att de lämnade allt och följde honom. Det är ju dramatiskt, eller hur? Petrus, som då är lite av huvudfiguren i berättelsen efter Jesus, han visar ju inte alltid prov på fina sidor i livet. Man läser evangelierna så ser man det att han gör bort sig rejält flera gånger. Han är impulsiv. Om man är impulsiv så kan det oftast bli misstag och fel. Men här är faktiskt inte Petrus impulsiv. Han har sett. Han har prövat. Och han har dragit slutsatsen. Och resultatet är att det här, det som mästaren Jesus på något vis erbjuder honom, det är så stort så han kan inte säga nej till det. Han har sett en vision som är värd att ge sitt liv för. Jag kommer ibland till församlingar och kyrkor där man har pratat om ordet vision så att det står inte bara upp i halsen, man har hört för mycket. Kanske är det någon ledare som har pumpat och haft sin vision och försöker trycka den på de andra och de har inte särskilt lyckats så väl. Alltså om en vision bara handlar om att en person ska liksom elda på de andra och trycka på sin åsikt, så är det nog värd att dö och begravas ganska snabbt. Ska det vara någonting som man är beredd att satsa på, ja, till och med som Peter sa, att ge sitt liv för, lämna allt och följa, då måste den ju vara tillräckligt stor och ha sin förankring inte bara i en ledares hjärta och tankar, ha sin förankring i Bibeln, i någonting som Gud har fört in från början. Den där visionen att se andra människor upptäcka Jesu kärlek, ta emot den, den visionen, den är stor, sa Jesus. Han sa att skörden var stor och att det ska komma människor, alla folkslag slutligt. Alla språk ska vara representerade i den stora skaran som vill vara med och tillbe Jesus Kristus. Det är stort. Och det är tillräckligt stort för att vi skulle kunna säga att jo, men det där är värt att satsa på. Att följa. Och att är det någonting jag behöver lämna så kan jag faktiskt göra det. Därför att detta är nog det största. Det största äventyret, det största företaget. Den största saken som på något sätt kan drabba hela vår jord och hela mänskligheten. Att Gud faktiskt vill rädda. Att han vill frälsa, föra människor in i sitt rike. På vägen hit så lyssnar vi på en intervju med Sebbe Stax. Och en del har säkert hört honom vid något tillfälle. Fantastisk intervju. En kriminell missbrukare som i sin nöd ändå vänder sig till Gud och faktiskt får sitt liv förändrat. Får hela tiden be om förlåtelse för sådana som han har sårat och skadat och till och med dödat. Men i intervjun kom det fram. Han hade fötterna på jorden. Han sa, jag kan inte garantera att mitt liv kommer vara helt perfekt. Men jag har fått en kärlek på insidan som förändrar. Och det betyder allt. Och då tänkte jag på den här versen. Då lämnade de allt och följde honom. Vad viktigt det är att du och jag, oavsett vår bakgrund, hur hela eller trasiga vi är, att vi får tag på detta. Och när vi har fått tag på det så är vi beredda att ge det vidare. Och ibland så får vi göra det på ett sätt som vi inte kanske är vana vid. Att kasta ut det på djupt vatten. Det vill säga göra det som vi inte känner att det är min trygga hemmaplan. Men ändå veta att om Gud är med oss och leder oss så vågar vi ta det steget. Därför att vi litar på honom lite mer än på vår egen erfarenhet. Och då blir det bra. Då blir det mycket fisk i båten. Ska vi be tillsammans?